Hej och välkomna till Ingen jäkla marknadsplan. Du lyssnar på podden för allt du någonsin vill att veta om kommunikation. Jag heter Matilda Järnvåt och med mig har jag parhästen
Anna Olenius Mattsson.
Idag har vi ju faktiskt ett specialavsnitt. Vi blev ju så peppade av alla dessa mäktiga rösträttskvinnor. Det var ju faktiskt 100 år sedan här i dagarna, ja, eller i september, så var det 100 år sedan som kvinnor fick rösta första gången i Sverige. Och vi blir så peppade av dessa kvinnor och deras öden, så vi tänkte bjuda på ett specialavsnitt om dem.
Precis, och då har vi hittat varsin kvinnorättskvinna som vi ska berätta mer om. Ja, så nu kör vi helt enkelt. Hoppas att ni tycker om vårt nya ämne. Vi kombinerar alltså kommunikation, historia med starka kvinnor. Tre av våra favoritämnen som vi utlovade för några avsnitt sen, tror jag. Så 100 år sedan vi fick rösta för första gången. Men vad hade hänt innan? Var det så att man helt plötsligt bara vaknade upp och tänkte så här, men demokrati ska gälla för alla? Nej, men så var det ju inte. Utan några kvinnor hade faktiskt rösträtt redan på 1700-talet under något som heter frihetstiden. Och då var det om man var rik eller man ägde land eller om man var en änka som kanske vars man hade haft han hade haft rösträtt och så. Men sen togs det här bort, för det var någon som kom på att men så där kan vi inte ha det, vi tar bort alla rättigheter för kvinnor. Och sen var det ju också så i slutet av 1800-talet att det var ju inte alls demokrati, det var ju ungefär bara 5% som faktiskt fick rösta i Sverige. Och det var ju såklart de rika personerna, de konservativa som satt i riksdagen och som styrde. Och i och med att de styrde så var det ganska omöjligt för andra att också komma in. Så när kvinnorna på 1800-talet hade börjat liksom fundera över varför har vi inte samma rättigheter som alla, då började det ju sprida sig även till att men det är ju faktiskt inte bara kvinnor utan det är också arbetarna som inte har rösträtt. Så det blev ju lite större än bara kvinnorna. Och då var det så att man började starta organisationer och organisera sig lite mer för att få upp den här frågan på dagordningen. Då var det olika partier hade lite olika ingång. En del slog sig för att alla skulle ha rösträtt. Det var nämligen så att om du inte hade gjort värnplikten eller om du inte tjänade tillräckligt mycket pengar eller om du hade tillfört något annat till samhället eller ägde tillräckligt mycket mark, då hade du inte rösträtt. Så det är inte bara en kvinnosaksfråga när man börjar dra i det. Men om vi börjar nu lite med åren som ledde upp till 1921. Då var det 1918 till exempel. Så lades det upp ett förslag för kvinnlig rösträtt i riksdagen. Det röstades ner av de konservativa. Men redan faktiskt i slutet av 1800-talet så hade man också lagt in en motion för kvinnlig rösträtt. Och det röstades också ner. Och då var det våran hjälte då, Signe Bergman. Hon satt som ordförande i något som heter så tjusigt som LKPR, Landsföreningen för kvinnlig politisk rösträtt. Hon satt från, jag tror det var 1914 till 1918. Och när de slog ner det här förslaget 1918, då gav hon faktiskt upp. Då hade hon kämpat i många, många år för att kvinnlig rösträtt skulle gå igenom. Men hon tappade sugen helt enkelt, så hon avgick som ordförande, men hon fortsatte slåss för frågan. Men vem var den här Signe då, och varför började hon engagera sig för kvinnornas rösträtt? Det vet man ju inte exakt varför hon gjorde det. Jag antar att hon bara tyckte att det inte var mer än rätt och att det är en demokrati så får alla rösta. Signe Bergman var också ogift och högutbildad, vilket antagligen också ledde till att hon såg att hon hade en bra ställning i samhället. Så hon tyckte väl att jag borde ha samma rättigheter som alla andra. Och framförallt så var det ju så att det var ju bara män som fick rösta. Och det kom faktiskt ett förslag i slutet av 1800-talet som en del tyckte var ett jättebra förslag. Att män som var gifta, de kunde få två röster. Så de kunde rösta både för sig själv och för sin fru. Så det tyckte hon var en jättebra lösning på det här problemet då. Men Signe, hon var ju inte gift, så hon var faktiskt myndig. För kvinnor som var gifta, de var omyndiga på den tiden. De fick inte göra vad de ville med sina tillgångar. Och de fick inte rösta och inte bestämma sin egendom eller sitt liv. Men det hade också hänt jättemycket saker på 1800-talet. Till exempel så hade kvinnor fått rätt att studera. Det var ju fantastiskt. Först fick de inte ens ta examen, men sen fick man ta examen. Sen så slog igenom, det var kul sagt. Män fick inte aga sina fruar längre. Helt otroligt att det då liksom äntligen fick man inte göra det. Och politiken tillhörde ju till 100% männen. En annan sak som jag tycker var väldigt intressant, det är då att de här kvinnorna som Signe, som har engagerat sig och organiserat sig och kämpat för rösträtt, de blev ju extremt förtalade och nedsnackade, lite som det som händer i sociala medier idag mot kända personer. Hon kanske inte var direkt Bianca Ingrosso av 1900-talet, men hon var väldigt stilig och väldigt tjusig, och folk tyckte att hon såg väldigt bra ut. Och det var jätteviktigt att man såg bra ut, för att en av sakerna som påpekades var att inga riktiga kvinnor ville ju ha rösträtt, utan det var ju bara såna manhaftiga, fula kvinnor som ville ha rösträtt och som var ogifta antagligen då, som Signe var. Så att hon såg ju till att alltid vara så oklanderligt klädd och var väldigt bara liksom, vad ska man säga, högt ansedd på alla sätt, förutom att hon inte var gift. Och sen hade man ju massa andra intressanta argument mot varför kvinnor inte skulle få rösträtt. Och några av dem var ju då att kvinnor tillför ju ingenting till staten. De gör ju inte värnplikt. De sitter inte på några viktiga poster i samhället. Och de har ju inte tid, för de ska ju vara hemma och ta hand om barnen och hemmet och allting. Och sen var ju kvinnor alldeles också för känslostyrda. De kan ju inte ta rationella beslut. Sen ett annat argument var att kvinnors stora hattar har farliga hattnålar, så de kan ju inte vara inne i riksdagen där det är så trångt. Det här är ett annat avsnitt som vi måste göra, för jag har läst någonting om att det finns någon hattnål som råkade döda någon eller någonting. Det är någon flyktig, någonting som jag har hört något om det, Matilda?
Nej, men jag känner igen argumentet.
Ja,
men
det var någon sån här stor grej just det med hattnålar och kvinnor, att de var så farliga så de fick göra om dem. Det var någon som uppfann någonting så att man kunde sätta det på. Ja, det här är ett annat avsnitt för att prata. Vi kanske får ett modeavsnitt. Så det skulle vara då livsfarligt att ha de här damerna och deras hattar i riksdagen. Ni hör ju, det finns ju inga argument överhuvudtaget som håller. Vad gjorde Signe då? Signe var faktiskt inte superkänd, för de som är mest kända var väldigt bra journalister eller retoriker. De var ute och pratade mycket, reste ju runt i hela Sverige för att prata om rösträtt och få fler medlemmar. Men Signe, hon var väldigt bra på att organisera. Hon var väldigt strategisk, så att hon bland annat så fixade hon en jättestor kvinnokongress, som internationell kvinnokongress som hölls 1911 i Stockholm. Och hon var väldigt duktig på att organisera nya medlemmar. Och vid ett tillfälle så hade de faktiskt samlat upp 350 000 namnunderskrifter. Och det var ju också för att döda argumentet med att kvinnor är inte intresserade av att ha rösträtt. Så då gick de ju och såg till, visade att det inte var det. Ja, så det är lite om Signe.
Vad försörjde hon sig på då?
Vad sa du?
Vet du det? Vet du vad hon försörjde sig på?
Nej, det vet jag faktiskt inte.
Jag tänkte om hon inte var journalist eller någonting sånt.
Nej, men jag vet också att hon var med och skrev någon debattartikel och så. Men det står inte riktigt att hon har haft något annat jobb. Jo, hon jobbade faktiskt i England i sin ungdom.
Okay.
Och där blev hon inspirerad av suffragetterna. Mm. Men suffragetterna i England var ju ganska våldsamma. Och det ville ju den svenska kvinnoröströrelsen eller vad det heter. De ville inte använda våld, de trodde inte på det.
Nej.
Men hon var väldigt inspirerad och tog med sig det tillbaka. Så hon jobbade, som jag har förstått, med den här frågan. Och också internationellt liksom med den här frågan. Hon representerade internationellt på något sätt. Så hon var en väldigt, vad ska man säga, väldigt bra ordförande och organisatör. Helt enkelt.
Och jag tror att alltså det är Elin Wägner som också är en känd kämpe, som vi också kan tacka för att vi har kvinnlig rösträtt. Hon intervjuade just Signe. Ja, jag tror det var i DN 1908, för Elin jobbade som journalist. Hon var en journalist, och just när hon intervjuade bland annat Ellen Key, men just också Signe, så blev hon därigenom engagerad i rösträttsfrågan. Så det är mycket tack vare dessa två powerkvinnor som kämpade tillsammans då för kvinnlig rösträtt. Och Elin, hon heter ju Elin Matilda, måste jag ju påpeka då.
Såklart, powerwoman!
Just det. Hon var ju rektorsdotter, men hennes pappa ville inte att hon skulle studera på universitetet. Hon älskade att skriva och var författare så mycket i sig, och hon fick utbildning på grundnivå, men hennes pappa tyckte inte att kvinnor skulle studera vidare, vilket också jag tror har påverkat henne väldigt mycket att också kämpa för kvinnors rösträtt. Men hon hamnade ju till sist i Helsingborgs-Posten och blev journalist där, och efter några år då, i början på 1900, när hon i Stockholm och som journalist då för DN, men även för den här, jag tror det var en kvinnotidning som hette Idun. Så hon skrev ju artiklar där, och det är genom hennes artiklar som hon kom att engagera sig i kvinnorättsrörelsen. Hon skrev ju också två berömda romaner sen. Den ena hette Norrtullsligan och den andra Pennskaftet. Och Pennskaftet var just en ung journalist som kämpade för kvinnlig rösträtt, men även så för sexuell frigörelse av kvinnor. Och det blev ju såklart skandal i början av 1900-talet att man kunde skriva om dessa tabubelagda ämnen, och hon blev ju känd tack vare det här, och mycket fick utstå väldigt mycket även så till sist så, men hon var en stark moralist. Hon drevs av väldigt väldigt höga krav, hon ställde höga krav på sin samtid, varav som drev henne mycket i sitt jobb då. Så det är lite om hennes bakgrund. Hon var ju som sagt engagerad i den här kvinnorättsfrågan, och som du Anna sa tidigare så bedrevs ju frågan i Sverige inte genom våld, även om då Elin Wägner gärna skulle ha velat, hon var en sån person som hade lite mer glöd, som gärna skulle vilja ta till lite mer med hård handskarna. Men det var ju utbildning som var vägen framåt, och just det här, gå ut och utbilda både kvinnor och andra om kvinnlig rösträtt, och sen samla in de här namnunderskrifterna då, som Anna pratade om. Och till sist så fick de sin vilja igenom, och det blev kvinnlig rösträtt. Jag tror det klubbades igenom 1919, och första valet då var ju 1921. Och Elin, hon engagerade sig även sedan starkt i fredsrörelsen. Hon blev pacifist, och hon grundade även Rädda Barnen, till och med var med bland dem 1919, så även en stark stjärna där, och blev invald i Svenska Akademin på senare år då, under 1944, som andra kvinnan efter Selma Lagerlöf. Så det, vi har mycket, och hennes mod mycket att tacka, och just det här som jag kom att tänka på, allt vad de måste ha blivit utsatta för just i den här, en helt annan värld som vi också kan inspireras av ibland. De de kämpade vidare för det de trodde på, trots allt hån, trots allt från samhället, mycket män etc. som ville trycka ner dem, och men de kämpade på för det de trodde på, det som var rätt ändå, vilket är otroligt inspirerande och historia som vi inte får glömma bort, helt enkelt.
Men jag tyckte det var väldigt intressant att också höra att de höll på i 20 år aktivt med den här rörelsen. Det tog liksom 20 år, som du sa, den här artikeln 1908. Det tog så lång tid och så många liksom nederlag. Det var därför Signe gav upp då till slut, att hon bara, men jag orkar inte. Hon liksom så här försökt sitta där och försökt få dem att klubba igenom då kanske x antal förslag för kvinnlig rösträtt. Och sen så hade de ju, som vi sa, lite olika inriktning med om det skulle vara alla eller skulle de liksom ha med. Det var ju väldigt mycket överklasskvinnor som engagerade sig. Antagligen också för att de hade den statusen i samhället, så att de kanske kunde fokusera mer på den här frågan. Om du var arbetare kanske du inte hade riktigt tid eller resurserna att engagera dig i frågan och driva den. Och de var ju mer utbildade också. Vi vet ju också att utbildning leder ju till, leder också till kunskap, till att förändra. Liksom. Du har mer kunskap, du ser mer att du kan förändra. Så jag tyckte det var väldigt spännande och inspirerande att höra om det. Och att man inte riktigt har vetat vilka var de här kvinnorna. Och det finns ju hur många som helst, som du sa, första kvinnorna i riksdagen. En annan intressant sak var ju att när allt det här hände, då var ju frustrationen väldigt hög, för att vi var det enda nordiska landet där kvinnor inte hade rösträtt. Och det kan ju man påminna om, att vi fortfarande 2021 är det enda nordiska landet som inte haft en kvinnlig statsminister. Vilket känns jättekonstigt för att vara, när man är svensk kvinna. Varför är det, ska det vara så himla omöjligt liksom? Ja, lite samma.
Nej, men det finns mycket att reflektera över och hämta inspiration här och bara... Som sagt, hon och just deras kamp, att det är det man tror på, man vet som är rätt, att man ska ju inte ge upp. För trots att kampen var lång så ledde den ju till förändring. Och mycket som arbetarkvinnor, de hade ett helt annat liv också. Som kvinnorättsfrågan kanske inte var det första de just kämpade för, när det var att kämpa för att få mat på bordet just.
Precis.
Så att det var också någonting som gjorde att just de här kvinnorna som Signe och Elin var ute för att upplysa och utbilda kvinnor. För det är ju såklart att rösträtt, det kommer ju med ett ansvar också. Så det var väl det som många var rädda för här, att kan kvinnor ta sitt ansvar, eller har man tillräckligt mycket utbildning för att vara med och påverka makten? Så att det var ju också det som de ville och kämpade för, att utbilda kvinnor i det här. Så det var en stor del av den här folkbildningsrörelsen.
Det är otroligt stort. Jag håller med, arbetarkvinnor kanske inte kände att de hade den ställningen heller i samhället, att de faktiskt kunde, att det var någon som lyssnade på dem. Men sen när LKPR organiserade sig, då var det lättare att bli medlem där i. Men då fick man säkert också ta väldigt mycket skit för att man var medlem där. Och just att de kastade så mycket liksom goja. Det känns ju som det händer i allra högsta grad idag också. Man hittar på helt befängda grejer som ändå slår igenom i samhället, som det med hattnålen eller att kvinnor inte kan ta rationella beslut. Det händer ju jättemycket idag, även idag, 100 år senare. Det är ganska skrämmande. Jag tyckte jag kände igen mycket om det där. Vi kommer med ett förslag här. Det kallas för demokrati. Det betyder att alla ska rösta. Och de 5% som har mest pengar sitter och bara, nej, det tycker inte vi. Det är liksom, det var väldigt, väldigt spännande. Matilda, hur tror du kommunikation spelar roll i det här, den här kampen?
Ja, som sagt, att Sverige hade ju en helt, som du var inne, en helt annan approach med just att gå ut och informera och ha sakliga belägg och inte och visa sig både kvinnliga men utbildade och ha en konkret organisation. Så jag tror det var mycket därför de ville inte få de här, de ville liksom lite motbevisa de här häcklande argumenten mot att kvinnor var hysteriska eller andra sådana här inte var kvinnor slaget under bältet kommentarerna som du var inne på. Och jag tror också det var mycket därför de inte ville i Sverige i alla fall gå den militanta vägen. Det var ju faktiskt, de organiserade ju bara en demonstration. Utan de gick den här folkrörelseutbildningsvägen just för att bli tagna på allvar. Så det tror jag just hur det kommunikativt var nyckeln här. Men jag vet ju också för som Elin som hade lite hetlevrat temperament, hon provocerade ju, hon gick ju ifrån lite det här att man skulle bara köra den korrekta vägen. I och med sina romaner drog hon också drev frågor om sexuell frigörelse, vilket gjorde att det blev ju vissa konflikter till och med i den här kvinnorörelsen. Att vissa tyckte, ja, men ska vi dra in den frågan? Vi får ju tillräckligt med spott och spe och nu kommer den frågan också. Kan inte du bara ta och prata tyst om det här? Men hon höll inte tyst och hon kämpade ju för, både för det här och för freden, för kvinnlig rösträtt. Hon brann ju verkligen för det här. Så det var ju hennes sätt också att genom sina romaner och kommunikation få ut ordet. Vad är dina reflektioner kring det?
Nej, men jag läste också någonting om att de åkte ju runt. De var ju väldigt duktiga retoriker och var duktiga på liksom prata och få med sig. Och det var ju första gången som man hade sett kvinnor prata inför publik. De hade ju inte blivit framsläppta eller vad man säger. Det var ingen som trodde att man kunde lyssna på kvinnor förut. Och då åkte de runt med tåg, för det var ju det som fanns till buds. Och då kunde de se att antalet medlemmar i föreningen steg varje gång de hade varit i en stad. Så det var ganska häftigt att man kan se hur det utvecklade sig, hur det rullades ut. Och på den tiden att ha 350 000 namnunderskrifter, det var ju otroligt stort. Speciellt eftersom den här frågan då var så himla känslig. Men jag vet faktiskt inte...
Har du sett den där bilden? Med just de här 350 namnunderskriften, 350 000 namnunderskrifterna. Det är en ton av band.
Ja, den får vi lägga upp. Får vi lägga upp på Insta.
Den är mäktig faktiskt. Det är en bra symbol.
Ja, men jag tycker det här 100-årsjubileet har verkligen tagit tag i oss. Och framförallt också, jag går förbi riksdagen ofta när jag går till jobbet eller de dagarna jag är på jobbet, och där har de firat hela året och haft stora banderoller med de här kvinnorna. Och det var där jag såg det här kvinnorna versus männen då, att männen var lite grå och tråkiga, mustaschprydda, och så kommer kvinnorna liksom i sina långa kjolar och verkligen så här tjusiga och med bestämda steg att nu ska vi förändra världen. Jag tycker det var så otroligt stor kontrast och härligt, så att man känner sig lite som att de här kvinnorna fortfarande är liksom vårt arv på något sätt. Det är jätteinspirerande, och vi har ju fortfarande väldigt många, inte bara kvinnor men personer i samhället som slåss för sina frågor på samma målinriktade sätt, och det tycker jag är otroligt fantastiskt, och att det lever kvar också, den här historien, att vi får prata om det. Vilken bedrift det är.
Ja, för att det kan vi ju verkligen. Jag menar, om de kunde, alltså jag blir inspirerad av deras historier, därför att om de kunde i en sån tid där de inte ens hade rösträtt och hade inte knappt var myndiga, om de var gifta, de hade liksom ingen röst.
Nej.
Om de i en sån tid kunde kämpa och få igenom sina idéer. Det är ju en ofantlig inspiration för oss idag och i vår. Att tro på sig själv och sina idéer. Och även om det kommer bakslag att inte att fortsätta kämpa för det man tror på. Det tar jag ju väldigt med mig väldigt mycket när vi har gått ner. Och jag är glad att vi hade det här 100-årsjubileet för att, så att inte de blir bortglömda. Det hade du hört talas liksom om Elin Wägner eller Signe. Nej. Innan du fördjupade i det här.
Nej, och jag hade verkligen inte suttit och funderat över vem som var den första kvinnan i riksdagen. Det var ju, nej, det hade jag aldrig tänkt på. Jag har mer varit fokuserad på just det med statsministern tycker jag är förjäkligt. Och sen också, det är intressant att se också hur många kvinnor som faktiskt har kommit in i politiken. Och att det är 50-50 eller... Vi kan till och med ligga över lite i svenska riksdagen. Så det tycker jag är väldigt viktigt. Och jag kan vara så här. Jag vill bara rösta fram en kvinna. Så jag skulle kunna rösta på en kvinna. Bara för att jag tycker att det är så dumt. Att det ska vara så omöjligt. Att det bara ska sitta någon. Att det måste vara en man. Eller att det bara, vi bara får fram män som partiledare. Liksom. Men nej, det har varit så himla kul. Och jätte, ja, väldigt intressant. Och en stor del av vår historia. Då får vi se vilka kvinnor vi ska prata om nästa gång. Som förändrat världen.
Ja, framför mer historia. Så historia får oss att reflektera och liksom förvalta vårt arv. Så det bor, tror jag bor en liten Signe och en liten Elin i oss alla här som vill göra våra röster hörda på många olika plan, i många olika frågor. Och kämpa för vad vi tror på. Det behöver inte vara inom kvinnosaks kvinnor utan allt.
Jag så tänker ju närmast på Greta.
Inspiration från det.
Förlåt, jag avbröt.
Fortsätt.
Jag tänker närmast på Greta som också är liksom en modern version av Elin Wägner, verkligen.
Ja.
Säger saker som inte alla vill höra, men tror på det hon gör och står upp för det. Och ja, det som du säger, det kan vara precis vem som helst i vilken fråga som helst som man tror på och står upp för det. Man kan förändra världen. Det är väl det som är kontentan.
Absolut.
Och det inspirerar oss.
Det gör det.
Mm. Men gud vad roligt. Ska vi lägga upp lite bilder på Insta från de här härliga kvinnorna som vi har pratat om?
Det tycker jag.
Ja, och så får ni ha det jättebra till nästa podd. Och alla vet ju att Instagram heter Ingen Jäkla Marknadsplan. Fortfarande.
Ja.
Även om vi pratar om kvinnor.
Ja.
Ja. Några sista ord?
Kämpa för det ni tror på och hämta inspiration i historien.
Håller
fick
med.
Mycket att lära om historien. Var inte historielös. Det är mina ord.
Det kändes som att det skulle komma en tagline så här. Var inte historielös. Nej. Vi får hitta på något. Ha det superbra. Tack för att ni lyssnade.
Tack.
Hejdå. Hej då.